älskar ju längdskidor. Jag kan väl bara få säga att du som sitter här med ena ögat på Vasaloppet, säg ingenting. Bra. Alltså ibland använder vi språket väldigt konstigt. Jag försökte hitta exempel, för det har en viss vikt, tänker jag, när vi ska läsa den här texten idag. Vi säger konstiga grejer, som till exempel, detta var fruktansvärt gott. Eller det här var sjukt bra. Alltså för den som bara har läst svenska glosor och hör någon säga sjukt bra. Eller det var fett. Vad betyder det? Ja, det är ju bra liksom på ett... Men det är inte det jag säger. Alltså det vi ska läsa idag är lite samma grej. Man behöver förstå hur språket används i den kontext som jag står i. Det är på ett helt annat sätt i bibelordet. Men jag ville liksom få in den här lite mindsetet i huvudet. Att det finns sätt att använda språket. Och jag måste förstå det. Annars förstår jag inte vad de säger. Det är ju en jättekonstig text på flera sätt. Den använder något som Bibeln gör ganska ofta. Motsatsbegrepp kan vi kalla det. Alltså världen och Gud. Eller mammon och Gud. Eller anden och köttet. I den här texten är det världen och Gud. Och det är älska och hata. Och där rycker vi ju till, eller hur? Den som inte hatar sitt liv i den här världen. Hur ska jag läsa det? Vi kommer till det. Jag tänker att vi måste säga först att om älska och hata, det får jag inte glömma. Jag såg det på pappret, jag är på att glömma det i alla fall. Alltså, vi läser ju lätt det som ett känslomässigt ord. Som att det är en skala. Och vi säger här borta då, säger vi. Här är älska. Och sen flyttar vi oss på den där skalan. Älska lite mindre, älska lite mindre, älska lite mindre, älska. Och så hatar vi här borta den. Och det är inte alls det det står. Det finns ingen sån skala när Bibeln använder just de begreppen. Utan det är älska, inte älska. Alltså hata. Antingen eller. Älska, att välja att älska eller att aktivt välja att inte älska är hata. Okej. Jag tänker att vi ska gå igenom den här texten. Det blir någon slags textstudium. Och sen vill jag säga något om den bild som vi nästan alla kan eller har hört som har gått i kyrkan ett tag. Vetekornet. Vi kan ju den. Men vad betyder den för ditt liv? Konkret. Om inte vetekornet dör så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Är det en vacker anekdot? Eller vad säger det egentligen? Och jag vet inte om jag kommer svara, men jag ska göra ett försök. Johannes skriver sitt evangelium. Och när han skriver den här texten så handlar ju själva texten om de absolut sista dagarna i Jesu liv innan korsfästelsen. Men han skriver ner texten långt senare, kanske så sent som år 90. Så ungefär samtidigt som han skriver Uppenbarelseboken. Och då är det så att då finns det redan tre texter som är välkända. Matteus, Markus och Lukas har alla långt tidigare skrivit sina evangelier. Och nu ska Johannes skriva en text till. Och då är han inte jätteintresserad av att skriva en till likadan. Därför är Johannes annorlunda. Han berättar lite andra grejer. Han plockar fram grejer som de andra inte har tagit med. Det finns flera berättelser i Johannes evangeliet som inte är med i Matteus, Markus och Lukas. Det finns också små kommentarer i Johannes till det som händer som inte finns i de andra ställena. Och jag tänker att Johannes, men det här borde vi få med också. Alla vet ju det där. Men det här måste vi få med. Alltså han lägger lite annan betoning. Han tar fram lite fler grejer. Han ställer sig också lite fri från ordningen liksom. Det är inte alltså det kanske inte är precis i den tidsordning som det hände, men för Johannes spelar det ingen roll, utan vi berättar det så här. För det här är viktigt att få fram, och då spelar det ingen roll om det var igår eller förra året eller sådär. Han rör sig liksom lite fritt när han berättar. Här i våran text så väljer han ut en jättemärklig detalj. Och först fattar vi ju ingenting. Vi tror att Jesus hela har tappat här. Här kommer det två greker och vill träffa Jesus. Se Jesus står där. Ordet se betyder egentligen fråga ut. Och det roliga är att Johannes säger att de kommer till Filippos och sen till Andreas. De två lärjungar som har grekiska namn. Det är inte en tillfällighet. Där är grekerna här är grejen. Och så svarar Jesus, stunden har kommit. Vad är det för ett svar? Vad frågade de då? De vill ju bara se han, eller? Alltså här gör ju Johannes där. Han bara, det är ju inte ett dugg viktigt vad de pratade om. Så det berättar inte jag. Han bara liksom, pup, sådär. Därför att det viktiga för Johannes, poängen är, det är att det är greker. Och varför är det viktigt? Jo, därför att Johannes försöker skriva en text som visar att Jesus verkligen är Messias. Alltså den utlovade Guds räddning. Och för att göra det så använder han stunden som begrepp. Den finns på flera ställen i Johannes evangeliet. Det börjar redan i början. I bröllopet i Kana finns inget vin. Och då säger Jesu mor liksom till Jesus att de har ingen vin. Och då säger han, lämna mig i fred. Min stund har inte kommit. Vad är det för stund? Men här säger han, när det kommer två greker och vill fråga ut honom eller se honom, då säger han, sannoliken, stunden är inne. Vad är det som har hänt? Vad är skillnaden? Jo, skillnaden är att när stunden är inne, det betyder nu kommer grekerna, alltså det folk, den värld som står utanför den judiska sfären. Guds utlovade folk. Nu kom, de kallas ju hedningar då, grekerna. Alla som inte var judar var ju hedningar. Och nu frågar de efter Guds messias. Och då är stunden inne. För Gud har sagt att hans frälsning ska nå alla folk i hela världen, överallt, i alla tider. Nu, säger Jesus, nu när hedningarna ropar efter Guds messias, då är stunden inne. Sen tror jag säkert att de hade ett jättebra samtal, Jesus och grekerna. Men det vet vi inget om. Eller hur? Vetekornet då? Alltså Johannes är faktiskt ensam om att nämna vetekornet. Däremot den andra delen av texten, den finns i alla evangelier. Den här som Matteus väljer att formulera så här. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv, ta sitt kors på och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med sitt liv? Med vad ska hon då köpa sitt liv? Tillbaka sitt liv. Alla fyra evangelierna säger att Jesus säger detta när han börjar prata om sitt kommande lidande. När han börjar berätta för sina lärjungar att så här kommer det bli. Jag kommer bli utlämnad. De kommer att tortera mig. De kommer att döda mig. Men jag ska uppstå. När han börjar liksom försöka släppa den nyheten, eller jag får säga, men i förväg till sina lärjungar, då säger han också detta. Det sker på lite olika ställen om man ska läsa evangelierna. Johannes är den enda som har det precis de här dagarna innan påsk. De andra evangelierna förlägger det lite tidigare. men det spelar egentligen ingen roll. För innehållet är detsamma. Jesus pratar i första hand om sig själv. Det jag ska göra är inte möjligt om det inte går genom döden. Och här är Johannes den enda som skriver hata sitt liv. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv ska rädda det till evigt liv. Kom ihåg nu vad jag sa i början. Vad hata var. Det var att aktivt välja att inte älska. Jag ska försöka förklara detta nu. Alltså att Johannes väljer tydligt att förstärka. För det måste man ju ändå säga att han gör. Det är skillnad på att mista sitt liv och att hata sitt liv. Men att han förstärker så. Kanske har det att göra med vad han försöker säga. Alltså, om vetekornet måste dö, om livet måste förlorats. Om det måste hatas för att räddas. Det är som att alltså han försöker mejsla fram hur kompromisslöst Jesus kliver in i sitt messias uppdrag. Han vill få alla som läser den här texten att förstå att nu står vi inför ett avgörande. Allt ställs på sin spets. Här finns inte längre plats för någon genväg eller någon kompromiss. Det är antingen eller. Det blir liksom svart eller vitt. Och det här hade varit obegripligt på ett sätt om det inte det här lilla tillägget hade stått. I världen, här i världen, hata sitt liv. Och nu är vi där, världen och Gud. Motsatsbegreppen. För Jesus finns bara en väg, att i den här världen aktivt välja att inte älska sitt liv. Utan hatade för att rädda livet. Världen är den verklighet som står emot Guds vilja. Världen är den kraft som förfelar, förvränger livet. Hela tillvaron. Och ett liv i den här världens ordning kommer för alltid vara förvrängt. Och en förfelad bild av det liv som Gud har tänkt. Ett liv i den världen bör kanske därför alltid hatas. Jag bör alltid välja att inte älska det förvrängda livet som världen står för. Nu är min själ fylld av oro. Jag skulle gärna kunna få be dig som sköter bilden och sätta på TV:n. Det skulle hjälpa mig lite. Ja, det är inte Vasaloppet. Ni som inte ser vad som händer i rummet ska säga, jag vill inte se Vasaloppet. Jag vill se mina PowerPoint-bilder på TV:n som sitter längst bak här, för då det är lättare för mig att slippa vända mig om. I de andra tre evangelierna får vi höra berättelser om hur Jesus i Getsemane kämpar med Gud. Herre, om det är möjligt, låt den här bägaren gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Det här är ju Johannes version. Alltså han lämnar ju helt ute. Han struntar i att berätta att det sker i ett semane och hur det går till. Och han fokuserar på något annat. Han säger att Jesus, han lägger orden i Jesu mun. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be att enda stund går ifrån mig? Nej. Och vad säger han? Just för den här stunden har jag kommit. Nu är vi där igen. I Johannes stund. Det är det här som är grejen. Det är det här jag ger mig till. Och så landar vi inte som jag vill, Gud, utan som du vill. Jag ger mig till det. Alltså ska man på något sätt försöka sammanfatta det Johannes försöker göra med sin text, så tänker jag att det är precis det här. Han vill få det solklart. Vem är Jesus? Jo, han är Messias. Och att det är i hans död och uppståndelse, i den stunden som han visar allra tydligast vem Messias är, vad han gör. Och han säger att Guds räddning har inträffat. Det är ett historiskt faktum. Jesus är den av Gud utlovade räddningen. Sluta inte tro det. Ni som nu under flera år har läst Matteus, Markus och Lukas. Nu skriver Johannes en gång till. Det här är på riktigt. Han liksom mejslar ut en text till för att styrka tron hos dem som kämpar. För det är många kristna i slutet på det första århundradet som kämpar oerhört mot förföljelse, förtal och allt möjligt annat. Berättelsen, hela Johannes evangeliet egentligen är liksom en utformad text som är skriven för att man ska ta emot det och tro på det. Håll ut. Okej, det var texten. Vi släpper den där. Nu ska vi prata vetekornet en liten stund. Alltså den centrala tanken i vetekornet, den finns ju på många ställen i Bibeln. Att det finns något som är så värdefullt att det är värt allt. Ni vet, mannen som hittar en skatt i åkern och går och säljer allt han äger för att vinna skatten. Eller änkan, det är ju en tvärtom berättelse men det är ändå samma tanke. Änkan som bara ger några öre i tempelkistan och Jesus säger hon gav mer än alla andra. För hon gav allt hon hade att leva av. Alltså det finns något som är vetekornets lag då är värt att dö för. Livet med stort L är bara tillgängligt för den som är beredd att förlora något. Vägen till det livet är smalast tänkbara. När Jesus ger sitt liv, då på något sätt så visar han ju med sitt sätt, med det han gör, ett helt annat sätt att tänka om vad som är viktigt för att nå fram. Han som har all makt, han väljer. Alltså han skulle ju kunna komma bara och döma ut, komma ovanifrån, sätta ner foten och bara säga nu är det nog. Men han väljer något annat. Det vi brukar säga, han regerar i nåd. Han kliver ner, allra längst ner, allra underst. För att i sin kärlek omfamna, bära, lyfta. Och så kommer den här passningen i den här texten som vi kanske helst inte vill läsa. Ett liv i Jesu efterföljd har alltid den ingrediensen. Om någon vill tjäna mig ska han gå i mina fotspår. I ödmjukhet och med kärlek till alla andra, var beredd att kliva ner från alla positioner, från alla maktpositioner, från alla ekonomiskt starka positioner, och istället ställa sig under. Erbjuda allt man har för att hjälpa och rädda andra. Att så att säga dö från det jag har för att andra ska få. Att inte leva för att få mer, utan för att ge vidare. Att inte låta livet bli en kamp för att komma ännu högre på stegen, utan istället aktivt välja att kliva av, ner, under. Jesus pratar om det här i sin bergspredikan. Då pratar han om mammon och om Gud. Så här står det: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av och för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Och så hoppar vi några versar. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sånt jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Alltså i Guds rike, om vi nu ska ställa de här rikena mot varann, Guds rike och mammons rike, världen och Gud, nu är det motsatserna igen. I Guds rike är vi mottagare. Allt vi behöver får vi av Gud. Det är som att fylla år. Jag får presenter på ett fantastiskt sätt. Det jag djupast sett behöver är en gåva. Jag behöver inte jaga den. Gud som är god ger oss allt vi behöver. Det är som grundfundamentet i ett liv i Guds rike. Det känns lite avslappnat, eller hur? I mammons rike är det något helt annat. Där jagar man. Och man jagar saker som är väldigt konkreta. Kläder och mat. Det behöver vi ju. Men kläder och mat är inte vårt djupaste behov. Det är viktigt, men det kommer aldrig liksom bära hela livet. Bara jag har kläder och något att äta så kommer jag må bra. Nej, det räcker inte. Det finns ett djupare mänskligt behov. Men i mammons rike blir man helt blind för det. Därför att jakten går ut på något annat som är mycket på ytan. I mammons rike är det bristen som styr. Det jag än inte har. Det jag än inte är. Det som ligger snart där borta. Bara jag anstränger mig lite till. Bara jag kämpar lite mer. Om jag bara kunde. Så låter det i mammons rike. I Guds rike är det inte bristen som styr. Där är det tacksamheten. Tänk att jag har fått det här. Den här världen, som Bibeln använder ordet världen, kommer aldrig någonsin förstå vetekornet. Den kommer aldrig tro att det finns ett liv som går att vinna genom att avstå. Den kommer istället bara fortsätta förse mig med information och allt möjligt annat för att jag ska hålla fast vid det som är min brist. Det som fattas mig. Den vill att jag ska ägna all min tid åt det, så jag hela tiden är på jakt. Och det tänker jag är vad Johannes menar när han säger: det livet behöver vi dö ifrån. Vi behöver hata det livet. Vi behöver välja att inte älska den jakten. Då händer det något. När jakten slutar och jag istället försöker landa mitt liv i att vara mottagare, så förändras hela kartan. Och då är min fråga: hur formar man det livet? Jag tror ju inte att man vaknar upp en dag och tänker: ja, jag ska nog börja hata mitt liv, och dags att dö lite. Och så gör jag det. Nej, alltså jag tänker det här är något vi behöver välja hela tiden. Det är ett hela tiden fortgående riktningsbeslut för livet, där vi behöver hjälpa varann att se vart vi är, vart vi går och vad vi behöver välja. Fastan är ju ett sånt redskap, eller hur? Avstå. Se vad som händer. Var nöjd med det du har. Glöm bort lite grejer. Eller som någon annan sa: ge bort något, det är nyttigt. Och då menar jag inte det här som du inte längre vill ha, som du tycker att jag kan second handen få. Utan ge bort något viktigt. Det finns en text i Gamla testamentet som jag ofta återvänder till. Det är bara en kort... Det handlar om att leva livet med gudkant, inte guldkant. Det kan vi glömma. Livet med gudkant. Och så här står det i Gamla testamentet, i tredje Mosebok 23 och 22. Det handlar om att skörda. När grödan bärgas i ert land ska du inte skörda ända ut i åkerrenen. Inte heller ska du samla in de sista axen av skörden. Du ska lämna kvar det åt den fattige och åt invandraren. Jag är Herren, er Gud. Att lämna kvar är argumentet för att lämna, ser ni det? Det är inte för att de behöver det. Utan argumentet är: jag är Herren, er Gud. Det är inte behovet som i första hand är liksom skälet, utan skälet till är att om du lämnar den här kanten, om du inte tar ut allt, så bekänner du i ditt liv att Gud är Herre i ditt liv. Du ger Gud platsen. Den fattige och invandraren, den fattige är ju fattig för att han inget har, och invandraren är ju utanför därför att han inte tillhör folket. Alltså båda grupperna är i stort behov av att bli omfamnade och inkluderade. Hur kan vi hantera den här? Jag hanterar den här texten så här. Jag tänker, alltså det är inte är det någon här inne som är bonde? Nej, de är en utrotningshotad art nästan. Men alltså, jag är ju uppväxt på en bondgård, så jag vet vad det, och det finns en liten story, hinner jag den? Jag tar den snabbt. Vi tog upp potatis, och då har man en jättestor maskin, eller flera stora maskiner, som längst ner, längst fram har en stor, som en stor spade liksom, som man drar med traktorn, och så åker potatisen upp på band så här, som skakar, och där ramlar jorden av, och så kommer det längst bort här, då möter det bandet ett annat band och den river bort blasten på potatisen, och så ramlar potatisen ner i en korg som snurrar upp så här. Och så kommer det upp ett nytt band här uppe. Och här står det folk och plockar bort sten. Och groder kommer det upp. Och harungar har det kommit upp. Allt möjligt. Och det tar man ju bort. Och så åker potatisen ner och hamnar i en där. Och det kritiska momentet, det är där i bak. Liksom när blasten ska bort. Och det bandet som tar bort blasten, det åker upp bakom maskinen. Så här, och så släpper man bara det på marken. Och så kör man för fort. Då kommer det upp så mycket potatis. Det hinner liksom inte riktigt med, och då rinner potatisen med blasten ut och landar på marken. Vilket gör att i alla år jag växte upp så hade vi en farbror, Engström, som alltid kom varje år de här 2-3 veckorna vi skördade potatis och gick efter. Och så plockade han, du vet, allt som vi spillde över. Så om ni tänker mig, jag är 10-12 år kanske. Och vill börja känna att jag är bonde på riktigt och tar lite ansvar. Och så. Jag springer och kollar liksom, och så rusar jag fram till pappa, så kör maskinen. Pappa, vi spiller rätter! Säger jag. Det betyder pappa, vi spiller för mycket bakom maskinen, betyder det på svenska. Och då säger min pappa så här, och det här har jag burit med mig som en jätteviktig lärdom för hela livet. Arne, det går så bra nu när vi kör i den här farten liksom. Det gör väl inget att vi spiller lite. Engström blir ju glad. Yes. Tänk att man så enkelt kan göra en hel predikan på en potatisåker. Alltså, vad händer med mig om jag med mitt liv, om vi översätter detta till livet, försöker skörda allt jag kan få till mitt liv. Ut, ända ut i kanten. Ta allt jag kan få in och samla till mitt eget centrum. Vad formar det i mig? Vilken syn får jag på andra människor som inte får någon plats? Och vart tar Gud vägen? Om vi istället jämför med att lämna en bit för att någon annan ska kunna söka sig i närheten av mig och faktiskt hitta något som går att leva av. Bli inkluderad i det som är mitt liv. Och dessutom bekänner jag att marginalen tillhör inte mig. Den tillhör Gud. Och det får vara vad som helst som händer i den marginalen. För den är ändå inte min. Vad formar det i mitt liv? Jag är bekymrad över vår tid och vårt samhälle som skördar långt, långt utanför marginalen, som förbrukar jordens resurser i en hastighet för vår egen vinningsskuld som är så upprörande så man kan egentligen nästan inte prata om det. Här har vi ett jobb att göra, särskilt vi som bor i den rika delen av världen. Livet med gudkant. Kan vi inte hjälpas åt med det? Hörrni, nu ska vi sluta. Jag tänker att de flesta av oss nog reagerar ungefär likadant när typ det här händer. På våren, den där första lilla spetsen som lite uppkäftigt liksom bara, nu kommer jag, snart är det vår. Alltså, jag kan ju förundras över att jag varje år blir lika glad. Men det blir jag. Det händer liksom bara. Wow! Vet ni, jag tror det är precis samma sak som händer när någon eller några väljer att gå vetekornets väg i den här världen. När vetekornet dör, faller i jorden och börjar gro, så väcker det en helt orimlig glädje varje gång, och det behöver den här världen. Amen. Jesus, du säger ju det rakt ut. Om vetekornet dör så ger det rik skörd. Och vi längtar efter det, Gud. Att se ditt rike i den här världen ge skörd. Kom du. Hjälp oss leva livet som bekänner dig. Som lämnar Gud kant. Amen.